kanske. Oj, oj, oj.
Håll upp händerna, hooka.
Oh my god.
Hur kan du få slå den där uppkanten, Alexander Gustafsson?
Välkomna till MMA-podden. Vintermörkret håller på att försvinna. I januari går vi runt med vårkänslor. Vad händer egentligen med klimatet? Ingen aning. Men en sak är säker. Här kommer galaxens bästa MMA-sur med Paul Elvaje
och Zeb Zeba.
Är ni redo? Är ni redo?
Jag vet inte. Är de det?
Ja, det är...
Är ni redo?
Det är den stora frågan. Det känns i alla fall, för att jag tycker jag börjar höra lite folk ropa ja. Ja, vi är mer än redo. Ge oss ett nytt avsnitt av MMA-podden. Idag ska vi diskutera UFC 247. Jones versus Reyes, och så har vi Shevchenko mot Caitlin Shokagian.
Shokagian.
Två stycken bälten står på spel.
Tycker hon har ett coolt namn. Shokagian.
Shokagian.
Shokagian. Ja. Ja, äntligen.
Ja.
Blir det lite UFC?
Ja, det känns som att det var jättelänge sedan nu, med tanke på att det var ett uppehåll här under helgen. Men nu är det dags. Inte att förglömma, för nu vet jag att folk sitter i sina bilar och bara, hur kan ni inte nämna? Vi nämner nu, Ilir Latifi gör tungviktsdebut mot Derek Lewis. Vi kommer gå igenom de här tre matcherna, plus lite mer självklart. Vi kommer i vanlig ordning även att besvara de berömda lyssnarfrågorna. Ska vi se. Men vi börjar i vanlig ordning med att snacka om huvudmatchen, som är John Jones mot Dominic Reyes.
Ja.
Vi har ju då Dominic Reyes som just nu är obesegrad med 12-0. Vi har John Jones som har 25 under ettan, borde väl egentligen inte vara där. Så vi får väl säga att det är två stycken obesegrade killar. Someone's O-type has got to ungefär go.
Precis.
Jones, the GOAT, har ju sett hyperdominant ut på alla plan väldigt länge. Du och jag pratade ju ganska ingående vad gäller just Jones här för några veckor sedan.
Känns som vi pratar varannat avsnitt om Jones.
Ja, men
det förtjänar han.
Ja.
Jag anser att han är GOAT just nu. Och, vi får väl se om han förblir the GOAT eller inte.
Hur stor är chansen, tror jag, att han inte förblir?
Alltså jag tror allt hänger på honom. Hur seriöst han tar den här matchen. Reyes, alltså rent klassiskt, så är det liksom en champ som har varit champ ett tag, kanske inte tar det här hotet på 100% allvar, och som vi har sett genom historien, så är det ju oftast vid sådana här tillfällen då det här liksom händer, att de förlorar. Så allt hänger på Jones, hur pass seriöst han har tagit Reyes, för Reyes har allt som krävs för att kunna vinna. Så det är väl Jones. Har han underskattat Reyes, så kan det bli en liten skräll här. Men har han tagit den här matchen lika seriöst som han har tagit i alla fall majoriteten av sina tidigare matcher, så tror jag att Jones kommer visa en teknisk överlägsenhet här och en helt annan fight IQ än vad Reyes besitter just nu, eftersom han är väldigt, väldigt grön.
Jag har en liten känsla av Volkanovs Demir-matchen mot Dominic Reyes är den som hänger över alla som ett svart moln. Och jag tror att det är den matchen som gör att man, inte man, men att många går runt med tvivel på Reyes. För innan just Volkanovs Demir-matchen, då tänkte jag, uff, Dominic Reyes, den här killen är livsfarlig. Han kan bli, det här är en framtida contender, och det ska bli väldigt spännande att se hur hans uppgång fortsätter att vara. Men sen var det just den där matchen med Volkanovs Demir där man blev såhär, delat domslut, tycker inte riktigt att han vann den. För mig lutade den mer mot Volkan än vad den kanske lutade mot Ostemir. mot Volkan mer än lite mot Reyes då. Men sen går han in mot Chris Weidman och wow, alltså ser ju fantastiskt ut. 1-43 knockout via slag. Det var det, och så var det över. Men han har själv sagt att han bytte camp under Volkanovs Demir-matchen. Han kände att det kändes inte riktigt rätt. Han var inte i fas när han var där, och alltså
han kan bara haft en dålig dag också.
Ja, jag är lite så här, jag köper nog lite det han säger, för det såg väldigt off ut när han mötte Volkanovs Demir. Det var antingen så var Volkanovski mer sjukt mycket bättre, eller så var det verkligen bara att camp, då var det dåligt, sen någon dålig dag på jobbet. Men, och det är det här, just det, var det här jag tänkte, för jag satt och tittade igår på countdownen och då har jag även kollat på breakdownen inför den här matchen. I mellanvikt just nu känns det som att ingen vill möta Jared Cannonier. 19 maj 2018 då behövde Dominic Reyes 2 minuter och 55 sekunder för att bokstavligen demolera Jared Cannonier. Det är två olika viktklasser, jag vet, men ändå, det han gjorde med Jared Cannonier,
om man tänker alltså Jared Cannonier, Cannonier, kommer jag få skälla för att jag har sågat någon snabbare.
Ja, verkligen.
Kanonen kallar jag han för. Nej, men han, alltså, visst, det var ju tidigt i hans karriär också, men den atletiska förmågan han besitter visar ju Reyes att han är över, liksom. Han besitter ännu mer atletism i sin kropp och kraft, och det som man är väldigt rädd för med Jared, att han kommer med det här till matcherna. Men alltså Reyes är ju, alltså han har ju kommit dit han är och fått den här chansen av en anledning. Det är ju att han är bra och har vunnit och är obesegrad. Sen att han inte har mycket matcher kan vara en liten nackdel för han själv, att han inte har rutinen och mött dem som John har mött. Alltså den kalibern av motståndare som har liksom plockat fram det bästa, men man vet ju aldrig. Nu kanske han kommer höja sig till helt andra nivåer när det här testet är framför honom. Och han vet att han kan bli den första att vinna över The GOAT. Och då kanske han höjer sig, det vet vi inte.
Nej, jag har dragit den parallellen många gånger, men det är väl den bästa parallellen att dra. Ifall ni inte har sett TJ Dillashaw mot Henan Barao 1, se den. För då var TJ Dillashaw totalt uträknad. Jag räknade ut Dillashaw till 100%. Han hade inte en suck mot Barao. Alltså, han gick in och skola honom. Nu tror jag inte att Dominic Reyes kommer gå in och skola Jones. Men det här beror på lite det vi har tagit upp tidigare med Jones. Att ibland så känns det som att Jones är där inne och men det är en sparringssession, nice, jag tar de här 25 minuterna när jag leker. Och det, han får inte låta Jones falla in i den rytmen.
Nej, och sen har det ju varit lite snack här också mellan dem som också lägger lite mer press på matchen, liksom. Men av, om man säger så här, av erfarenhet, vi som har följt John Jones hela hans karriär vet ju att han brukar ändå ta de flesta matcherna seriöst, och sen får han det se ut som att han inte har gjort det. Men jag tror att här blev det ett litet, man hade ju förväntat sig att Jones skulle kanske gå en liksom större fight 2020 i början här på året, men att han, att det blir Reyes istället för att han går upp till tungvikten eller liksom tar någon superfight. Men nej, alltså Jones har ju gång på gång motbevisat alla doubters när man trott att så här, nu är det dags, nu kommer han torska, nu är det dags, nu har han torskat. Och jag tror att man ska nog gå på vad säger man, den erfarenheten att han alltid vinner i slutet av dagen ändå. När det kommer till kritan liksom, så visar han ändå att det är han som är champ. Och alltså, jag kan aldrig fortsätta betta emot Jones, ska jag säga.
Nej, det är, alltså, det är ju svårt. Det är ju definitivt svårt. Enkla matematiken är Dominic Reyes en John Jones? Nej, det är han inte. Kan han spöa John Jones? Det är absolut.
Absolut.
Det kan han, som de säger i amerikansk fotboll. Any given Sunday. Och jag menar, det är nog ett citat som han också lever väldigt mycket med, och han är för detta amerikansk fotbollsspelare också. Alltså det, alla kan förlora, liksom vilken dag som helst kan man förlora. Men han måste kliva upp, det är många nivåer upp för Reyes. Han måste verkligen steppa upp sitt game otroligt den här gången. Finns det någonting när du tittar på Reyes som du får så här, men det finns lite detaljer, eller finns det luckor?
Hos honom eller?
Ja, hans stil.
Det finns ganska mycket luckor. Alltså han har ju väl ändå haft en, säger man, en fördel med att vara, att man hela tiden lägga press framåt och vara den som liksom fysiskt är starkare i matcherna. Och folk blir lite tvåer när de möter han. Och jag tror att här kan det bli tvärtom. Att sätter Jones igång sitt liksom tekniska spel, så tror jag att han kommer bli väldigt frustrerad. Lite som The Lionheart-matchen. Lite så tror jag det kan vara här. För de har lite liknande stil. De är rätt så vilda när det kommer till liksom, att de förlitar sig mycket på sin kraft och att de har det här knockoutslagen. Men när det blir lite tekniskt så känns det att de inte riktigt har de åren av fighting i sig för att kunna liksom, försöka, vad säger vi, schackmatta John Jones. Och det går inte. Och jag tror att Jones kommer fortfarande ha en längre räckvidd här som han har alltid. Och då kommer han ligga med och hålla Reyes längst ut på sin vänsterhand. Liksom. Längst ut på jabben. Och jobba med sparkar. Och liksom, när han väl bjuder in han i närdistans så kommer de här, hur säger vi, hans trademarkade armbågar och knän. Och jag tror det kommer bli svårt för Reyes att liksom korta ner distansen. Och komma in. För jag tror att så fort han kommer vilja göra ett litet utfall mot John Jones så kommer han bli träffad. Och det kommer få han att tveka ännu mer på att kliva fram. Och då blir det jättejobbigt om Jones börjar liksom latcha med han. Så jag tror att han egentligen, hans guldbiljett här är att göra som Santos gjorde. Mm. Liksom, ha ingen respekt, kliv fram, blir du knockad, det är inget att förlora. Alla förväntar sig ändå att du kommer torska. Bit i tandskyddet och svinga och hoppas att du får in en träff. Och får du in det så blir ju Jones också lite aware av kraften du besitter och då blir det en helt annan matchbild också.
Men det är det där som är grejen med Jones. Alla, när de väl kliver in, får sån jävla respekt för honom. Ja. Det här är också en annan såhär, jämförelse. Det är Crocop mot Gabriel Gonzaga första gången de möttes. Gonzaga hade ingen respekt överhuvudtaget för Crocop och han släcker Crocop med Crocop patenterade vänsterspark. Men det är det som behövs. Jag tror också det här, lite som du säger, att man får inte ha den här respekten och man får definitivt inte vaggas in i Jones. Man får inte ge Jones ens de första 30. Man måste direkt ha implementerat sin stil mot honom. För annars är det, okej, nu respekterar han mig och så gör jag så här och då reagerar han på det.
Och jag tror att i huvudet så blir det så, jävlar, nu är jag här. Nu är jag i det här. Att Jones ligger där och kör sina liksom sidekicks på benet och håller dig borta och så får du ett finger i ögat och så är du fast i det här, hur säger man, hypnosen han får alla i. Och det där Reyes inte vill hamna. För då ser jag faktiskt att Jones till och med kan avsluta honom om han börjar liksom plocka isär honom, utan han ska göra det här lite mer till en brawl, lite mer till en jobbig match för Jones och göra en matchbild som Jones inte har förväntat sig.
Känner du en spänning inför den här matchen?
Det gör man ändå alltid liksom. Allt kan ju hända och Reyes är ju en maskin och liksom får han in en klockren träff eller en två så kan det ändra hela matchbilden här.
Alltså den enda egentligen som har prickat Jones så att det har varit jobbigt, det är Alex. Mm. Sen var det mycket low kicks ifrån Santos och det hände ju en hel del grejer där, men det är väl i min mening är det Alex som har gett honom den tuffaste matchen så här långt i sin karriär. Jag tänkte bara dra lite ranking här. Dominic Reyes är idag rankad 4. Det är ingen frågetecken att han möter The Champ. Men under honom har vi då Anthony Smith 3, Daniel Cormier 2. Daniel Cormier vill ju fightas mot Stipe Miocic. Jag kan väl känna att ta bort Cormier därifrån eller skicka upp honom ordentligt. Men han ligger bara där ifall att det blir en Jones 3. Sen är Thiago Santos 1. Men när vi ändå pratar om Daniel Cormier lite snabbt där, som är rankad 2 och Jones är då 1 i ranken. Har du intresse av att se en DC Jones 3?
Nej, det har jag faktiskt inte. Jag ser inte att den matchen kommer gå annorlunda. Och DC blir äldre och större och jag tror att han inte kommer vilja ha den matchen, eller han kommer inte kunna ta den matchen i lätt tungvikt, utan blir den matchen så kommer han vilja ha den i tungvikt och jag tror att Jones har andra planer i tungvikten än att möta DC i så fall.
Det är bra, för jag har inte heller någon lust att se den matchen alls.
Nej, men jag känner faktiskt att så här, och speciellt efter sista matchen här, att liksom, nej. Intresset hade varit jättejämnt och då kan man alltid lägga upp liksom, hur säger vi, ett marknadsvärde för att det ska vara en rematch, men nu så känns inte det så aktuellt. Jag ser hellre John Jones mot Miocic till exempel, eller någon annan där uppe i tungvikten.
Jag förstår inte ens varför folk, eller varför det överhuvudtaget menas att det finns ett intresse om del 3. Alltså, jag fattar inte. Det, argumentet är det, men det är dopningsgrejen då. Men
Men jag tror också att det är mycket med att deras liksom beef mellan varandra. Mm. Att det är det som folk vill se. Men alltså, det känns som att det played out nu. Det har varit,
ja.
De har gjort sin grej. Fan, gå vidare liksom. Det finns andra matcher att ta och roligare matchningar för oss folket att se än att se de två igen.
Verkligen. Nej, men verkligen. Men det tråkiga är ju sen i lätt tungvikt är att ja, ni hörde ju själv hur rankingen såg ut. Jag drar den igen då. Jag jobbar mig uppåt nu. Champ, John Jones, etta Santos, tvåa Cormier, trea Anthony Smith, fyra Dominic Reyes. Sen har vi Corey Anderson på femte platsen. Mm. Jan Blahovic, Volkan Ozdemir, Alexander Gustafsson är kvar på åttonde plats. Teixeira nia, Alexander Rakic tia.
Det är ju fortfarande en väldigt, väldigt tunn division det här. Ja. Jag tycker nästan det är den svagaste. Tungvikten har ändå fått lite nytillskott som har skinit. Men det här är ju liksom samma namn som har varit där senaste, vad kan vi säga, nästan 10 år har de varit i liksom in the loop hela tiden. Och det behövs lite nytt blod och lite nya fighters. Vi hoppas att UFC utvidgar den divisionen lite mer och liksom gör lite nysigningar. Och att det är någon av de här nysigningarna som man kan få upp ögonen för och tänka så, wow, här har vi något som kan utmana den här topp 10 som har varit topp 10 väldigt, väldigt länge.
Det hade varit väldigt intressant om vi nu bara leker med att alla hade vägt lika mycket. Då hade det varit väldigt intressant att se hur egentligen står sig John Jones mot, jag menar, vi säger, tänk om lättvikt hade varit lätt tungvikt med den talangpoolen.
Ja.
Alltså förstår du vilka tuffa matchningar det hade kunnat bli då? Nu känns det ibland som att okej, här finns det ett frågetecken. Mm. Men majoriteten av dem, man känner inte att det finns ett frågetecken när det kommer till Jones motståndare.
Nej.
Det är någon enstaka gång där man tänker, ah, fan, hur löser han det här pusslet? Men majoriteten av gångerna känns det mer som att han sitter med en 5-bitars barnpussel och bara klick, klack, klock, klart.
Nej, men det är ju så. Han är ju en division där han liksom är superdominant och har varit det sedan han började UFC. Och vad säger man? Vi är glada för hans skull att han är där. Han kan inte göra så mycket åt det liksom. Han föredrar ju fighta sig med tungvikt och
man kan inte tvinga någon att gå upp heller. Jag vet att många vill att han ska upp till tungvikt och det hade varit kul för oss, men det kanske inte så han.
Nej, och han är ju en analytisk och smart person, så han tänker väl så här, visst, då kommer jag inte ha kanske samma övertag i storlek och längd och räckvidd och det är större killar, det räcker verkligen med en träff och han trivs bra där han är och jag tycker att liksom det finns inget. För oss som fans att se, så absolut, gå upp. Vi vill se underhållning, men för han själv, och hade jag varit hans tränare så skulle jag säga, varför? Det är helt onödigt. Stanna kvar här, du är dominant, du är GOAT. Varför ska du gå upp? Du har liksom, den här divisionen är din.
Och jag tror att han, det här är en kille som tänker på hjärnan med sin hjärna, om man säger så. Jag tror att han är medveten om att kliver han upp, det slår hårdare, det är tyngre slag, blir jag prickad där, det finns större risk för skador, alltså nu pratar vi om hjärnskador, CT. Jag tror att det är en tanke som finns hos Jones. Hade han haft en möjlighet att kliva ner en viktklass, vilket jag har svårt att säga att han skulle kunna klara mellanvikten, men jag tror att hade han kunnat det, då tror jag det hade varit mer aktuellt för honom att gå ner en viktklass. Men gå upp, alltså jag spekulerar i att han vill nog inte heller gå upp för att potentiellt skadefaktorn högre.
Och inte bara det, han verkar ju inte ha liksom, det är inte så att han off-season ser ut som en tungviktare heller, utan han har väldigt lätta weight cuts och alltså, han får bra betalt för att vara champ i lätta tungvikten, så det finns inget behov heller att, varför ska du, hur säger vi, sätta dig i fara att kanske förlora, än att bara stanna kvar där du är och vara superdominant och kanske liksom, säger man, han skulle kunna till och med retire som the best ever i den viktklassen. Men man vill ju såklart se han mot toppen i tungvikten. Och så det är väl hos han själv hur han känner att hans legacy behöver, hur säger vi, hur den, om den behöver att han ska vara champ i två viktklasser, men det kan också förstöras om man helt plötsligt går upp och förlorar massa.
Så är det absolut. Jag tror att han kommer ta den säkrare vägen på det sättet. Jag är lite inne på samma spår. Det är så här, för hans egen skull, absolut. Ifall han vill utmana sig, ifall han känner jag vill utmana mig. Jag vill gå upp hit, jag vill testa mig själv. Jag vill se hur jag står mig mot tungvikten. Tänk om det är lika lätt, fan vilket legacy jag lämnar efter mig då. Absolut, och kanske kan få honom att gå upp. Men jag tror att det är, jag tror att han tänker på sin framtida hälsa.
Och han är optimal för den viktklassen han är i. Ja, det är ju bevisat. Ja, liksom. Han vet ju att så här, det är här jag ska vara. Det är här jag är liksom bäst. Och jag mår bäst och jag vinner hela tiden. Och, Ja. Vi får väl se. Förlorar han nu så kanske det kan bli förändringar. Det vet man ju aldrig. Men jag tycker att, vad säger vi, allt hänger på honom.
Mm. Men om du skulle få ta ut en eller två saker som är vägen för Dominic Reyes att vinna, vad skulle du säga då? Om du tar på dig den, nu är det coach Sebba som kliver in i ringhörnan här och du är med Dominic Reyes.
Det är att inte tänka att det är John Jones du möter nummer ett. Inte hamna i vad säger man, i mentala spöken att du möter John Jones och tänka på vad han har gjort med alla motståndare innan. Utan liksom, det här är bara en blank kropp framför dig. Tänk på det du ska göra, lägg press på honom. Tveka inte. Börja inte tveka utan 100% liksom gör din grej. Och börja inte tveka, du kommer bli träffad. Det hör till sporten liksom. Men det är pressen framåt, ligg med press framåt. Få han på bakbenet, få han inte att börja styra dig. Rör på dig mycket. Mm. Och som sagt, när du väl är in the pocket, då kommer bomberna som du har. Och det vet han att han har. Det är väl det som ska vara hans key. Alltså fram, ingen respekt. Och inte hålla tillbaka. För nu är det en titelfight. Du kommer ångra dig om du efter den matchen känner att fan, jag hade lite kvar att ge. Varför gjorde jag inte att hamna för? Jag tvekade för mycket och motståndet är tufft. Men han har verkligen ingenting att förlora här. Alla räknar ju ut honom. Så det är där han måste liksom, för sig själv bevisa också att så här, ja, men jag vet vad jag är kapabel till. Och då får vi se om han verkligen tror på sig så mycket och anser sig ha alltså kunna bli champ. När det väl kommer till det här testet.
Det hade varit väldigt kul.
Mm.
Jag tror att Jones kommer vinna.
Mm.
Men nu vill jag röra runt grytan i lätt tungvikt.
Mm.
Så det hade sett fint ut ifall det skulle bli en förlust. Jag tror så här. Hade Jones torskat. Hade. Torskar Jones torskar på Jones lördag. Där. Alltså det så här. Det behövs på något sätt i lätt tungvikt.
Då tror jag Alex gör comeback direkt.
Det tror jag med. Nej, men jag tror, det skulle inte förvåna mig. Alex bara, I'm back. Next fight.
Exakt.
Nej, men det hade varit lite spännande. Det behövs. Vi behöver en Reyes. Se till nu att rör runt i lätt tungviktsgrytan här. Det hade varit
och jag
kul.
Tycker att han ska utmana Jones på allt.
Ja.
Liksom, han besitter ju ändå de fysiska attributen att kunna göra det. Och då är det så här, gör det. Du vet, utmana Jones styrkemässigt, snabbhetsmässigt. Du är den yngre mannen till och med. Liksom. Oftast har det varit Jones som varit den yngre.
Mm.
Och nu är det tvärtom. Ja, så liksom, lägg pressen på Jones. Liksom, det är han som måste vinna. Du har ingenting att förlora. Och bara gör det du vet att du själv kan göra.
Han gjorde lite sköna paralleller mellan just amerikansk fotboll och fighting i countdownen, vilket jag tyckte om. Han tog upp dels det här med att jag är en atlet, han har inte mött atleter tidigare. För mig, det finns en poäng i de
absolut.
Orden. Jag har sagt det flera gånger och jag är inte ensam med den här frasen med att det finns väldigt mycket fighters men otroligt få atleter. Och det stämmer, det är ett faktum. Det finns ett gäng atleter där inne, men det finns mycket fler som bara lever fighter life, som inte är atleter. Och han tar upp det med hans sätt att se distans, att röra sig, just för då om du blir attackerad av en, jag kan inte vad de heter nu inom amerikansk fotboll, men du måste kunna förflytta dig, du måste reagera snabbt och instinktivt. Så, okej, okay, jag förstår lite vad Reyes tänker där. Och det blir på något sätt en intressant mix i det här. Funkar, håller det här tänket som Reyes har nu mot Jones, eller är det bara någonting han tror? Det ska bli väldigt spännande att se.
Man tror ju allt, eller hur?
Ja.
Så tror du på dig själv så...
Såklart.
Exakt.
Men det jag gillade var ju sen att i nästa klipp ser man John Jones. Och han pratar bara om att han är en atlet. Han bara, vad fan tror han? Vi är alla här atleter. Han verkar störa sig på att han säger just det med atlet.
Det tror jag. Men jag tänker så här. Tänk John Jones. Han har vuxit upp med två bröder, va? Superatleter. Alla de här syskonen. Så jag tror att han liksom, det är så här, hans brorsor spelar ju också i NFL. Ja. Så det är inte...
Och de är ju på toppen.
Exakt. Och man kan ju tänka sig under deras uppväxt hur de har liksom svingat mot varandra. Och det är väl kanske därför också John Jones har blivit den han har blivit. För att han har alltid haft... atletiska stora män som försökt liksom köra med.
Ja, men och där vill jag ju tillägga, i min mening, John Jones är en atlet.
Ja,
John Jones är inte i den benämningen då, missförstå mig rätt här nu, han är en atlet.
Ja, det måste ju vara både och, men John Jones är väl lite mer, vad säger vi, mer
Ja, med fokus på sin träning, ja, sköter men, sig och...
Man har en annan kanske filosofi kring fightingen, ja, än vad Reyes har. Reyes kanske, ja, ser att så, oh ja, det, jag är mer atletisk, jag ska vinna på att jag är stark, mm, och snabb och explosiv, medan Jones vill vinna på att han är tekniskt bättre än dig och har ett bredare fight game och vinner på det liksom som en samurai, som Go, ja, som du spelar,
ja,
liksom.
Exakt,
han
exakt.
Lurar in dig i sitt game och liksom vill vara den den superiora fighten när det kommer till krigsherren liksom, en Reyes som bara är en pansarvagn som ska fram och spruta eld och explosioner.
Jag kan ju säga apropå Go,
ja,
så när jag har spelat väldigt mycket Go senaste tiden, det är sjuka att jag har börjat tänka väldigt mycket fighting i, ja, det också, för det, du vet att krigsherrarna i Japan,
ja, precis,
de spelade Go för att lära sig krigsstrategi, mm, vilket är helt, det är sjukt alltså.
Och det är det jag tänker, att det går ju
hitta
över
luckorna.
Precis, och det går ju över till allt och, mm, det är exakt, hitta luckorna, och det är väl det Jones har varit, mm, expert på att göra, hitta motståndarnas liksom, säger vi, deras svagheter.
Ja. Om någon fortfarande inte förstår vad jag menar, så ska jag dra en bra förklaring på skillnad på atlet och fighter. Men jag kommer göra en golfreferens här.
Mm.
Och då säger jag bara, Tiger Woods, atlet, titta på de andra golfarna när Tiger Woods, mm, kom in. Väldigt många var överviktiga, de tränade inte alls, de stod bara och övade golfsvingar. Idag börjar det komma in fler och fler atleter i stil med Tiger Woods. Det är det jag menar, folk, mm, som tar träning
och
på
Tiger Woods var väl den som var först som liksom,
han var först, ja.
Precis, som verkligen kom med innan var de lite halvrunda liksom,
ja, hobby, rökte cigarrer och drack, precis, en whisky mellan hålen
och så kom det en kille som liksom fysade mer än alla och liksom kom en helt annan tankesätt bakom
och gick om alla också.
Yes. Och är the goat inom säger vi, inom golfen också, va?
Ja. Jag har inte koll på honom idag, men
nej,
det är han väl säkert.
Och skandalomsusad som Jones.
Och McGregor. Det krävs skandaler, ja, så fort man har nått toppen då är skandalerna där. Vi ska nu diskutera co-main eventet som består utav Valentina Shevchenko, the champ, som tar sig an Caitlin Chokagian. Då har Caitlin Chokagians tur kommit för att utmana om bältet.
Ja.
Och jag suckar lite lätt, för jag känner så här, när man möter Valentina Shevchenko,
mm,
alltså jag tror att Caitlin Chokagian har den tuffare utmaningen Dominic Reyes. Och det är anledningen till att jag kanske ser förbi Caitlin Chokagian här, men jag, sorry folks, alltså jag ser ingenstans där hon kan vinna mot Shevchenko. Ändra på mina tankar här, Sheba.
Nej, jag vet inte. Alltså det blir svårt. Det har jag inte heller. Hon har ju en speciell stil, så här hög volym och lite awkward fotarbete, men alltså hon möter en mördare här, en killer, ja, och det blir svårt. Alltså det är nästan som att de har offrat henne till Cheva här, som ska visa upp sin superioritet mot den här stackaren.
Jag kan dra lite stats då. Chokagian, mm, kliver in med 13 stycken vinster. Hon har 2 förluster. De förlusterna, mm, kommer via domslut. Hon har aldrig blivit avslutad. Det får vi väl se som ett plus. Allt sånt förändras oftast när man möter Valentina Shevchenko. Vad gäller hennes egna avslut då, att avsluta folk. Så på 13 stycken matcher har hon lyckats avsluta 3 personer. Och det är 2 knockout och en submission-vinst. Hon kliver in med 2 stycken vinster i ryggen. Det är Joanne Calderwood. Det är Jennifer Maya. Dessförinnan förlorade hon mot Jessica Ai, som blev väldigt brutalt släckt utav Shevchenko.
Yes.
Innan det hade hon radat upp 3 stycken vinster, och innan den hade hon då en decision förlust mot Liz Carmouche. Ja, alltså vi kan ju hylla Valentina Shevchenko. Nej, men alltså jag har suttit och tittat. Jag ser verkligen tyvärr ingenstans. Det kanske är någonting som flyger rakt över mitt huvud när det gäller Caitlin Chokagian. Då får ni jättegärna hoppa in på våra sociala medier och skriv: Paul, Sebba, här är Chokagians briljans. Hur kan ni ha missat den? Det kan vara så att hon besitter en briljans, men när man besitter en briljans mot The Goatess i flugvikten Valentina Shevchenko. Ja,
alltså tänk så här, Chokagian är ju en decision fighter. Hennes vinster kommer, majoriteten är decisions, och du möter en avslutningsmaskin nu. Och då kommer det, alltså jag tror inte hon kommer kunna ta det här till decision mot Cheva. 5 ronder det finns inte en chans alltså. Nu kanske jag fattat upp mina ord här, men jag tror faktiskt att Shevchenko kommer vinna det här på ett avslut.
I
de sena ronderna till och med, tror jag.
Jag ska lämna dig med dina egna ord.
Ja.
Ifall hon inte ser förbi Shokagen totalt, som du sa om Jones och Reyes. Men, det är nog den enda faktorn. Det är den enda gången jag kan se.
Men det tror jag inte. Hon känns så seriös i allt hon gör. Jag är rädd för henne. Så det känns som att hon kommer ta den här matchen på blodigt allvar. Hon kommer gå in och vilja göra ett statement och visa varför hon är, som du sa, the goatess.
Caitlin Shokagen är i alla fall rankad etta, så hon har flygit upp i rankingen på rätt sätt. Hon har den första platsen, hon är liksom den 100% titelutmanaren. Shevchenko, the champ, hon har 18 vinster, varav 5 knockouter, 7 submission vinster. Hon har 3 förluster, hon har en gång förlorat på TKO. Men det är långt tillbaka i karriären. Alltså Shevchenko, ja, den enda utmaningen jag just nu ser mot Shevchenko, det är Maisie Barber. Nej, skämt åsido. Den enda, på riktigt nu, den enda utmaning jag ser är en rematch mellan henne och Amanda Nunes. Det är nog den enda platsen där jag ser att det finns ett hot. Det har börjat diskuterat väldigt mycket mot Weili Zhang, men först och främst så vill jag se Weili Zhang besegra Joanna Jędrzejczyk. Då är jag öppen för att föra dialog om Shevchenko och Zhang.
Ja.
Jag tycker att Zhang är fantastiskt bra. Jag tror idag att hon kommer vinna mot Joanna Jędrzejczyk. Men tills vi har närmat oss den matchen så ska vi nog inte spekulera för friskt i att de två ska mötas.
Nej.
Det är min tanke i alla fall.
Alltså, jag kollade ju lite på Shevchenko här, hennes Wikipedia, och fick lite så här biografi bakom henne. Hon började med taekwondo när hon var 5. Och att hon gick sin första kickboxingsmatch när hon var 12. Sen i samma ålder så knockade hon en 22-åring när hon var 12 bast. Och det var så hon fick nicknamnet Bullet från sin tränare. Det säger rätt mycket om vad det här är för någon fighter liksom. Och det känns som att hon har en helt annan pedigree of fighting bakom sig än vad hennes motståndare har i den här matchen. Och knockar man 22-åringar som 12-åring så...
Det är galet.
Yes.
Det är galet. Och hon snackar spanska också, så bara för det får hon en extra stjärna vid sidan av hennes namn. Men jag måste ändå ta upp, eftersom att jag anledningen till att jag nämnde Maisie Barber för att jag sitter och kollar rankingen. Så jag kan dra rankingen. Det är Caitlin Shokagian 1, då, Champ Shevchenko 2, Jessica Joanne Calderwood 3, Jennifer Maya 5, Roxanne Modafferi. Förlåt, Maya 4, Modafferi 5, Viviane Araujo. Hon är ju för sig intressant att se.
Där har vi någon. Jag vill se henne kliva upp och möta alla de här journeymansens där, eller journeywomens, och se hur det går för henne. För hon imponerade väldigt mycket sist. Hon hade riktigt fina, säger vi, alltså fin stil och såg riktigt, riktigt bra ut.
Ja, hon besegrade ju... Tappade jag namnet på henne bara för det.
Det var hennes, säger man, hennes klon. Såg exakt likadan ut.
Ja, de var väldigt lika. Men precis, där är en potentiell utmanare i framtiden.
Good fight.
Men Maisie Barber, har du sett att hon har fått ganska mycket, lite skit? För,
ja, det har jag sett.
Ja, men och jag är så här, lite först när hon tog över och gjorde den där intervjun. Jag tyckte på ett sätt att det var fel. Men jag tänkte nog mer på det när diskussionen har kommit upp sen, på efterhand.
Kan du...
När hon förlorade mot Modafferi och Modafferi ska bli intervjuad, då går Maisie Barber fram och tar micken och börjar prata själv. Och börjar snacka, du vet, och så här, bra för, liksom så bra, och jag kommer tillbaka och jag har inget problem att förlora mot någon som dig. Men det är så här, intervjun var inte riktad till dig.
Nej.
Nummer ett, du är inte så stor stjärna, du har inte förlorat ett bälte.
Nej. Det är lite pinsamt.
Det blev lite pinsamt. Ju mer jag har tänkt på det så kände jag bara, nej, men alltså, fan, du är rätt ny här. Sen att du vill plocka ett bälte, absolut.
Men
all heder.
Men inte någon annan spotlight. Nej. Låt dem vara. Det såg vi ju, alltså, nej, det där inte. Sen vet man ju att det kanske är förvirring efter matchen, liksom att hon i sin confusion har fått lite smällar, men det är ändå, det är rätt pinsamt det där.
Ja.
Vänta på din tur, liksom, att gå och försöka hamna in i spotlight och prata om dig själv som att du vore någon GOAT superstar.
Nej, jag tycker det är skumt. Sen har de ju fått ganska mycket skit också, för de har väl pratat lite för mycket om benet och att det stressade nog henne mer att läkaren kollade hennes ben. Nej, jag vet inte.
Excuses.
Och då hade excuses. Michael Bisping sagt, ta bara förlusten och sluta komma alla jävla ursäkter. Och,
exakt, ja. Jag håller med Bisping.
Jag är med.
Men det har varit mycket drama. Sen har ju Joanna fått också massa kritik för sin lilla Twitterbild och, eller Instagrambild hon la upp.
Yes. Vad tyckte du om den?
Jag tror hon signade sin egna knockout där. Att hon, nu är det någon som är väldigt sur och har liksom ännu mer anledning att träna lite extra hårdare för att visa att du skämtar inte om mitt folk och tragedierna som pågår här.
Jag är inget fan av att censurera skämt, men när det inte finns ett skratt, då tycker inte jag riktigt att det är ett skämt. Och här blir det för mig att
Jag tycker att det är lite för färskt för att börja skämta om den. Det är precis, liksom, och man måste se så här, det är ändå en tragedi för i Kina för de som bor där och lever där. Sen i omvärlden kanske inte vi tar det på samma sätt, men att skämta om en sån grej, det blir rätt så känsligt, tror jag.
Jag tror så här, när det är den här typen av händelser, då ska man tänka så här. Vi säger nu att jag är Joanna Jędrzejczyk.
Mm.
Jag är polska. Just nu uppstår en pandemi i Polen.
Ja.
Skulle jag göra det skämtet då?
Mm.
Nej, det hade jag inte.
Nej.
Jag hade suttit och varit orolig för mitt folk. Så jag hade inte dragit det skämtet. Jag hade känt att det här är osmakligt.
Det blir
oprofessionellt.
Det blir oprofessionellt. Det är ju det liksom. Visst att du gör det som privatperson och skämtar vänster och höger med dina vänner. Men när du gör det offentligt så här. Liksom, ja. du har ändå ett varumärke. Du är ändå en professionell atlet. Ha lite mera...
Men hon har ingen taktkänsla. Här är de här grejerna där hon inte vet. Jag tror att hon ibland vill vara en Conor McGregor, men det...
Hon failar.
Här failar hon. Hon går in på en grej som... Nej. Och vi vet inte hur den här pandemin fortsätter. Den har börjat spridas.
Exakt.
Så jag menar, det är inte... Men jag vet inte, där är sjukdomar och folk börjar coola, där tror jag väl att det är lite...
Ja, och jag tror att, alltså att hon har, vad säger man, väckt ett sovande björn här, man säger så, att det blir ännu jobbigare för henne nu och få gå den här matchen.
Det tror jag också. Det
finns en större anledning att vinna för...
It's gonna be danger.
Exakt, super danger, super danger.
Men vi har en kille som kliver upp till tungvikt också.
Ja.
Ilir Latifi ska ta sig an Derek, the Black Beast.
Jag tycker
Lewis.
Det har varit väldigt dålig, säger man? Alltså väldigt dåligt överlag. MMA-media i Sverige har inte skrivit något om det här. Liksom det, han möter ändå Derek Lewis, det är en stor match. Tycker det är väldigt så här, ingen har liksom tagit upp det här och pratat om det.
Jag tror att det är standarden när det gäller MMA-medier. Det skrivs... Mycket när det är Alexander Gustafsson, men resten av folket flyger dessvärre lite under radarn.
Mm, ja, verkligen.
Det är lite så, tyvärr. Det tråkiga är ju att det märks också även över MMA-medier.
Mm.
Att det,
nej, men det är liksom mörkats i princip. Ja. Det är så här, just är det nu i helgen han ska köra match. Man, det är en av våra största, säger man, internationella MMA-stjärnor. Ja. Kliver upp en viklas och möter en profil i UFC.
Verkligen.
Det finns mycket att liksom, alltså, informera folket om det i alla fall.
Derek Lewis i alla fall har 22 stycken vinster, varav 18 knockouter, en submission-vinst. Han har 7 förluster, 4 knockouter, en submission-vinst. Han kliver in med vinst i ryggen mot Blago Ivanov. Hans 2 senaste förluster är Daniel Cormier och Junior Dos Santos. Vad gäller Ilir då? Han kliver ju upp ifrån lätt tungvikt. Jag kände att det var dags att sluta klippa vikt och kunna njuta lite mer av mat. Han har 14 vinster, 7 förluster, 6 knockouter, 4 stycken submission-vinster. Han har 4 förluster på knockout. Och hans 2 senaste matcher är mot Corey Anderson och Volkan Ozdemir. Anderson tog honom till domslut. Volkan Ozdemir avslutade honom i rond 2. Och det var i augusti förra året och nu kliver han upp i en viktklass. Alltså det här är för mig, jag ser det här som väldigt svårt för Ilir. Alltså nu, jag hoppas verkligen, för han kommer flyga upp i rankingen, men det här i min mening är det tuffaste testet i Ilirs karriär någonsin.
Ja, jag håller faktiskt med. Men han har ju inget att förlora. Han kan bita i det där tandskyddet och veva vilt och liksom hoppas att han träffar. Men jag tror att det här är, man tänker vem det är han möter, så är det ju inte en lätt matchning. Alltså, det är väldigt, Och plus att också så här, Derek är bland de största i tungvikten och Iller är ju det minsta. Så bara det kommer se kul ut på staredowns och sånt här också, att så här, okej, okay, räckvidd, kommer du ens nå fram? Men jag ser att Illish, vad säger vi, nyckel till det här, det är den där överhandshögen, eventuellt även sin snurrspark. För den gör han väldigt, väldigt fint och oväntat, och liksom, kan han få träff med den så är det den här kompakta 100 kilos kroppen som skickar kraft liksom. Men får du inte in de här grejerna så blir det svårt, och jag tror att till och med i brottningen kommer han ha det väldigt jobbigt mot Derek, som är en stor, stor människa och besitter den här beastkraften som har gett honom namnet Black Beast också, att han liksom, jag vet inte var den kommer ifrån, någon primal ancient superpower han sitter på när han liksom bara beastar ut allt.
Jo, för jag tittar lite på matchen, Daniel Cormier och Derek Lewis, och Daniel Cormier hamnar ju på topp och till slut besegrar honom då. Men sen när man kollar när han möter två helt olika brottare, absolut, men när man kollar hans match mot Blagoj Ivanov så känns det ändå som att han har jobbat ifrån den här positionen att hamna på rygg på marken. Exakt. Att han lärde sig efter den att okej, här är jag dålig, och man kunde se att här har han i alla fall övat. Men tror att Iller har möjligheten att lycka trycka ner.
Jag tror att han säkert har en eller två såna här slams i sig. Det har han alltid liksom, och verkligen lyftkranar dem och får ner dem. Sen är jobbet att hålla dem nere som kan bli svårt. För det har han inte liksom, man säger, hans styrkor är ju att ta ner, men sen kanske inte hålla dem nere. Utan folk tar sig oftast upp liksom. Och det ska bli intressant här, för det är en tre-ronders fight va? Så det är ju bra för båda två. Då kan de ju hålla ett högt tempo från början. Så det är väl också vem som gasar till till sista ronden. Är det Derek som är trött och Iller pigg? Det vet vi inte. Eller är det tvärtom? Eller är båda väldigt trötta i tredje? Om det nu går så långt. Men jag tror att det här kommer bli jobbiga slagväxlingar. För det blir Iller träffad utav Black Beast rent, så kommer han nog gå ner, tyvärr. Och det blir, jag tror att Black Beast är van att ta lite hårdare träffar än vad Iller kommer med.
Ja, alltså grejen är att Iller har just några första rondsavslut, och det är det som oroar mig. Jag oroar mig väldigt mycket, för det här är en grej han inte har fått bort. Han gjorde det även i senaste matchen. Han doppar med huvudet, och det har han åkt på inte bara en gång.
Och jag tror att Derek har ju de här uppercutsen som man liksom, det ser ut som där Mortal Kombat liksom, när de går ner och så här, boom, kommer upp. Så jag tror att det kan bli, alltså det är nog tuff match. Men
det är en gles division, en vinst här. Nu är det lite stiltje där då med Stipe och hela den biten med bältet. Men vinner man helt plötsligt två matcher här, då kan det ju vara en title contender plats direkt.
Absolut.
Men det är två tuffa test framför sig också. Om man tar sig förbi den här, då är det dels Curtis Blaydes och Francis Ngannou som står där. Så det är ingen, det må vara glest, men det är ingen räkmacka när man kommer till de två som vill åt titeln.
Precis, och man tänker man att de besitter ju, hur säger vi, det är ju två brottare i princip som är det som är Illish styrka.
Ja.
Men är intressant att se här. Och undvik brala med Black Beast. Såg något klipp där när det är någon boxare som kommer till Dereks gym och snackat skit om allt.
Ja, just det.
Nej, det är en jobbig motståndare. Jätteskön snubbe liksom. Världens bästa Instagramkonto. Men det är en jobbig motståndare, och vi hoppas Iller chockar.
Ja, verkligen.
Den chansen är väldigt, väldigt liten tyvärr.
Nej, vi håller ju såklart alla tummar och tår, och så får vi se vad han kan styra upp. Lyssna frågor.
Yes.
Där har vi hamnat nu. Vi börjar med David Dagingo, David Daging official, som skriver så här: varför tog ni upp min fråga men bara sket i att svara? Frågetecken och skrattgubbe.
Vad är det för fråga?
Det är det också.
Ej.
Det är det också. Vad var frågan? Jag kommer inte ihåg, men skicka in frågan så får du svar nästa vecka.
Exakt.
Sorry, det är sånt som händer.
Ska vi köra varannan här?
Ja,
back
kör
to back. Fredrik Undén: vilka kommande matcher är ni mest taggade för? Han själv är mest taggad inför Woodley och Edwards, säger han. Och vad vi är mest taggade för?
Tony Khabib,
och nu när det blev klart Masvidal och Usman.
Ja, just det, men den är väl in the making. Den är väl såhär, den här vill vi, men den är inte, båda har väl inte signat den.
Jag är osäker på det, men det är väl de matcherna. Sen är det ju Kevin Lee, vem är det han möter? Han möter ju också någon super...
Ja, Ja, nu fick jag hjärnsläpp på dem.
Samma här, men den Kevin Lee möter, den matchen ser också bra. För jag kommer ihåg att jag bara, wow, det här är en fet match liksom.
Får gå in och kolla på hans konto medan jag svarar på nästa. Enzio Sidorov. Han skrev sist att jag sa rätt på hans efternamn. Jag kan tänka mig att jag sa mer rätt den här gången. Kommer Paul och Sebba kommentera galo på Viaplay tillsammans? Och var är han? Sebba, var är han?
Uff, Sebba är här! Ja. Jag hoppas såklart att vi ska kommentera. Det kommer, det är ni folket som bestämmer. Lägg press på Viaplay. Spam, spam, spam. Säg Sebba, det är dags nu.
Samuel Pettersson. Connor och Jones har aldrig varit på samma kort. Tror ni det ändras i år? Vem är main event? Jag tror inte att det ändras i år.
Jag tror inte heller det. Det är business. Ja. Det är bättre att ha dem på varsitt kort. Så säljer båda korten slut. Eller hur vi ska nu kalla det.
Det här, jag tar upp det här direkt. För Oliver Lövendal skriver just det här med det hade varit intressant att se en match mellan Shevchenko och Chang. Och det var lite det vi pratade om tidigare.
Mm. Ska jag ta upp en?
Ja, kör.
Här har vi. Om Johnny Jones vinner, vem står på tur? Eller är det dags för tungvikten? Jag tror inte det är dags för tungvikten om han vinner. Vinner han så är han kvar. Han kommer låta de här som är topp 5 få fightas med varandra lite. Och så får vi se vem han väljer att möta i sommar, eventuellt i juli, på det här superkortet de brukar göra. Jag tror att han kommer vara med. Men jag känner inte att han kommer stressa upp till tungvikten efter en vinst här.
Nej.
Eventuellt hålla på och jiddra lite mer med Adesanya, tror jag. Det kan nog ske.
Ja, det är mycket möjligt.
Inte att den matchen kommer bli av, men jag tror att han kommer fortsätta kasta in sitt namn där i mixen.
Lozardo skriver, Ponsenibio var det länge sedan man såg, hört om någon comeback. Nej, jag håller med, det var länge sedan. Jag vet inte riktigt vad grejen är där med att han inte gått match. Vi får se.
Inte jag heller.
Ja.
Det skadar säkert liksom, det kan ju vara allt möjligt som lägger sig. Okej, här är jag. Daniel Wacklén. Skulle Hermansson haft någon chans mot Adesanya om de möts? Paul svarar.
Fan, det där är en svår match. Jag har klurat på den där matchen flera gånger. Alltså, den är... Alltså, jag sticker ut hakan och säger så här. Jag kommer inte direkt ge ett svar på frågan, men jag gör det ändå på ett visst sätt. Jag tror att Adesanya kommer hålla det där bältet. Ifall han besegrar, ifall han får det att se lätt ut mot Romero, då ser inte jag någon som kommer ta det där bältet av honom. Just nu.
Jag håller lite med faktiskt. Ja. Är han superdominant nu så kommer han vara superdominant ett tag framöver. Till gamla frågan, Charles Oliveira mot Kevin Lee.
Just det, så var det. Yes. Så
redan var det. I mars, som en månad ungefär, så möts de. Och den är jag väldigt hypad för. Faktiskt, efter Kevin Lee, hur han såg ut senast, och Charles Oliveira, han såg ut senast, så väldigt, väldigt intressant. Jag har en till fråga här. Tankar om Jeff Neal från Philip Arnoldsson, är han the next big thing?
Kan bli.
Jag håller med, kan bli.
Mycket väl bli.
Jag hörde att han, det här var väl första matchen också som han inte hade ett heltidsjobb inför.
Ja, så kan det vara.
Yes, så jag tror att den här killen kommer utvecklas och blomma ut ännu mera nu. Och en rolig grej jag hörde på Joe Rogan här när jag intervjuade Kamaru Usman, att han tränar ihop med Kamaru Usmans storebrorsa i Dallas på samma gym, som också är en MMA-fighter. Så, och de pratar lite om Jeff Neal, om hur bra han är.
Ja, alltså den matchen han gjorde mot Mike Perry var ju obehaglig.
Yes.
Alltså. Här har vi Dick Klingemo som skriver: känner ni någon pepp för Jones versus Reyes? Erkänner att min är låg. Jones är inte den han har varit.
Ja, men det är just därför du ska ha pepp. Är han inte den han har varit, så finns ju chans att, han blir dropped.
Tobias Hultman: tror ni Khamzat hamnar i stor organisation om han tar bältet Brave? Ja.
Jag tror nej, jag tror att han kommer vara kvar i Brave efter, om han vinner bältet i Brave.
Ja, men han ville väl ta tre bälten i Brave i någon snack.
Jag vet inte, men jag tror att
han sen.
Ja, sen, ja, absolut. Men det gäller att vinna också.
Kör.
Yes, Philip Arnoldsson igen. Många frågor från Filip här.
Ja, han gillar podden.
Vem bör Colby möta härnäst? Michael Chiesa.
Ja, han vill ju möta honom.
Ja, han vill ju möta honom. Jag tycker att han kan möta honom. Men han måste ju läka. Jag vet inte hur det går med hans käke.
Nej, det kan ta tid alltså.
Han har ju lagt upp lite klipp att han gymmar och så. Men redo för match och blir godkänd att gå match med den där käken. Och att han själv känner att okej, nu kan jag äta ett knä mot den här käken.
Ja.
Det kan ta tid.
Melissa Gonzalez, vilken organisation anser jag bäst för en fighter efter UFC? All cred till er, grym podd. Tack så mycket. Alltså det är väl superindividuellt, skulle jag nog säga. För vissa kanske Bellator är fantastiskt, andra kanske Rissine, vissa kanske ONE FC. Alltså det är...
Om man tänker storhetsmässigt så är det ju Bellator under UFC. Ja. Och sen, ONE är väl egentligen störst om man tänker till...
Ja, det är en tittarmässig avsnitt, ja, 100%.
Men jag tänker där de har mest namn och profiler så är det ju Bellator under UFC. Och efter det så är det väl ONE och Rising som delar, eventuellt Brave har lite nya stjärnor. Men det är liksom, tänker man, Bellator har ju ändå MVP... Douglas Lima, det finns profiler där som, och massa ex-UFC-fighters, bland annat Chris Cyborg nu, Frank Mir, Roy Nelson, det är bara liksom skjuta på med alla möjliga, men är det svårt?
Ja.
Kanske är, vad heter den? Fight Club Rush, där Paul ska dela ut bälte som är second biggest organization.
Mycket möjligt. Har du fråga?
Ja, det har jag. Vad händer med Henry Sejudo. Det vet jag inte. Vad händer?
Men han verkar väl vilja möta Aldo. Och ena bältet försvinner. Nu ska ju Benavides och...
Fan duckar väl Benavides?
Känns ju lite så det, som det är nästan.
Mm.
Ja, men det verkar som att det är match på G. Väldigt
men
snart.
Men mot Aldo då? Nej, det är...
Jo, det är det de... Ja, det verkar vara som att det är den de vill få till.
Ja.
Men det är inget är spikat. Allt är väldigt spekulativt just nu. Men det låter som att det är den som kommer vara i görningen.
Som kommer liksom.
Ja. Freja MMA frågar, vad är din syn på CBD-produkter och lagligheten i Sverige? Alltså, det kanske inte har jättemycket med MMA att göra.
Men det är väl kanske att många
använder sig av CBD.
Och är sponsrade av olika CBD-märken. Alltså CBD är en stark antiinflammatorisk kemikalie kan vi kalla det för. Ja. Och jag förstår att fighters använder det. Men i Sverige är det olagligt idag.
Ja.
Om den inte är 0% THC så är det bara CBD så är det lagligt. Men det är svårt att få tag på. Och då säger man att CBD har blivit lite våldtagen för att då har man tagit ut molekylen och gjort av sig med hela det spektrumet du vill åt, med alla läkande och bra effekter liksom. Men det är lite tråkigt att Sverige går två steg bakåt när resten av världen går framåt.
Ja, det här är ju en annan debatt ur en mer politisk aspekt. Så alltså, vad min syn är spelar ingen roll.
Freja MMA.
Alltså, så. Men det där har ni fått svar i alla fall. Pab90. Tja, grym podd, tack så mycket. Om Iller förlorar, vinner, vem blir hans nästa motståndare? Om han förlorar, då har jag faktiskt ingen aning. Men om han vinner, då vill han nog ganska snabbt utmana typ Blades eller Ngannou.
Nej, men alltså det är ju där han måste
alltså,
ju liksom.
Det är om det bältet exact. Han vill ha, då är det ju de två. Ja. Det är egentligen ingen snack om det. Han ska ju inte backa.
Nej, det är bara fram.
Så då
är
det bara att fortsätta gå uppåt. Har du fråga?
Jag har massa spam här va. Det är alltid beats. Folk vill åt mina beats. Nej, jag har faktiskt inga fler.
Nej, okej. Okay. Jag gör så här, jag hoppar frågor som vi redan har tagit upp i podden.
Eller jo,
så.
En hade jag. Det är Hani Dukan. Han tycker vi ska skaffa en Patreon-sida då han känner att han vill stötta oss lite extra.
Okej.
Okay. För det fina jobbet vi gör.
Ja, tack så mycket.
Mm.
Då ska vi se. Och han kommer med en fråga till mig här också.
Ja.
Joe Rogan pratar mycket om att Lima är i världsklass. Hur tror ni han skulle stå sig i UFC? Det är alltså champion i Bellator.
Väldigt bra tror jag. Väldigt bra.
Det hade varit intressant att se honom där.
Yes, men det kommer aldrig ske. Men, eller, aldrig ska man aldrig säga.
Ja.
Men jag tror han skulle stå sig väldigt, väldigt bra. Hans brorsa är i UFC, men han är inte alls samma.
Nej.
Samma kaliber som honom.
verkligen inte. Andreas Viracka, han vill reda ut här.
Får vi klagomål nu?
Nej, tvärtom. Oj. Jag är inte arg på er. Tack för att ni tar er tid för att svara. Ni gör måndagarna underbara. Tack så mycket, Andreas. Ja. Härligt.
Bless, bless.
Text är alltid text, och ibland när man läser text kan man tolka det som mer negativt. Vi är lite benägna att göra det. Jag tror till och med att det finns forskning på det. Att all text som skrivs reagerar som att den är negativ. Typ som nu när Renna skriver Tjabba tung podd. Nej, jag skojar. Renna skriver Tjabba tung podd. Lite roligt att alla verkar undvika Cannoneer förutom Whittaker, för han ska
opereras. Jaha, så Andreas, det var bara det där. Han ville
han ville tungt. Bara, ja, snyggt.
Hishpekt, hishpekt.
Snyggt, Andreas.
Tack så mycket.
Nej, jag håller med Rennas här. Att det är ju... Folk vill ju inte möta Cannoneer. Det var ju därför jag lyfte det också, att det Dominic Reyes gjorde med Cannoneer.
Killa gorilla.
Ja.
Nej, eller?
Vad sa du?
Jag vet inte, vill de inte möta han?
Det verkar ju inte som att någon riktigt är redo att möta honom. Adesanya pratar ju hellre om att möta till exempel Darren Till efter att han har mött John
Romero.
Jag
tror att han inte har varit i den viktklassen och liksom plockat några fler vinster.
Men de andra tror jag lite säger nej till honom.
De som
han har svårt att få fight.
Man tänker sig att många vill ju komma upp i den här rankingen, och det där är ju ett väldigt hårt test att ta som en match på väg upp, och då kanske man vill ta någon annan liten enklare väg.
Ja, nu ska vi se här. Kommer Conor fightas? Det här är från Macke Mack.
Om han
kommer Conor fightas innan rematchen mot Khabib?
Ja,
det tror jag.
Det tror jag också.
Det tror jag.
Är det lite så?
Ja, det här är de sista nu. Manua hintar om comeback. Jag såg det. Det här skriver Olsson Pontus. Era tankar om det? För övrigt,
jag tycker han
bra podd. Tack.
Inte ska göra comeback. Alltså, men jag förstår varför. Jag såg siffrorna senaste galan här i Sverige, hur mycket han tjänade. Och jag förstår varför han vill göra comeback. Han får väldigt, väldigt bra. Han var nästan bland de bäst betalda på det kortet. Oj. Rent gagemässigt. Men för sin hälsas skull, för sin familjs skull, så tycker jag att han inte ska göra comeback. Gamet har liksom, man vet vad han kommer med till matcherna, och den där hakan, jag vill inte se han somna något mer, utan det är ju svårt kanske att vara vid sidan av nu och liksom känna att så här, det här är allt jag gör, men jag tycker inte han ska. Jag förstår pengagrejen, han vill åt cashen, det är väldigt, väldigt bra cash, men hälsan går före allt, och efter de här toknockarna som han åkt på senaste tiden, så känns det som att det kanske är anifrån en seriösare skada.
Ja.
Som kan vara lite, vad säger man, stanna kvar en längre tid efter. Så han ska vara glad att han inte har något kvarstående men efter det som liksom, de här insomningarna som har hänt.
Nej, verkligen. Ludvig Abrahamsson. Vilken är er favoritsubmission, strike, att se samt att utföra? Grym podd, tack så mycket. Jag skulle säga, vad gäller submission, så tycker jag alltid att det är väldigt snyggt och fascinerande när folk sätter trianglar, för att det är så ovanligt att folk fastnar i trianglar idag. Så när den väl är där och sitter, så kan jag tycka att det är snyggt.
Ja, det är svårt. Alltså, man gillar alltid flashiga submissions. Det är alltid nice med någon som gör någon så här, du vet, svår submission. Men överlag gillar jag armtriangel. Det är en fin säger man, ihopkompressad teknik man kan göra. Så det gillar jag själv.
J. Sjön, om ni får spåna en ny rimlig motståndare för Lina, vem skulle ni vilja se henne möta? Jag ska snabbt plocka fram rankingen här för att se. Vi har just nu Lina Länsberg i 11. Hon förlorade mot Sarah McMahon, som nu hoppade upp en plats i rankingen. Marianne Renault, alltså, jag ser ju inte att hon ska behöva möta någon som är ovanför henne. Hon benog, alltså, grejen var ju att hon var 10, eller hon var 11 och McMahon var 10, så de möttes ju väldigt tätt. Om hon lyckas få någon som kommer från förlust mellan topp 5 och då Sarah McMahon, så go for it. Men jag har nog ingen namn direkt. Raquel Pennington torskar, jag tror jag sa det sist. Båda kommer från förlust, låt dem fighta.
Vad har Pennington för...
Pennington är rankad 6. Det är fortfarande ett kliv upp för henne.
Ja.
Så jag får stå fast vid det, Pennington.
Varför inte?
Nej.
Det är en högprofilmatch, jag möter en profil liksom. Ett namn. Alla sådana namn är bra, oavsett om du torskar eller förlorar. Du har mött bra folk liksom. Du kan bara lära dig.
Nej, men jag tror att det där är inte en förlust heller som knäcker. Hon var nedtagen, hon var kontrollerad, hon var inte misshandlad. Så.
Ja, jag har en till svar på frågan innan. Mm. Jag gillar chokes mera än en ledbrytande lås, kan man säga. För choke är ändå så här, du skulle ha dött. Det är lite dönt. Så det, chokes är alltid före, liksom, oavsett vad det är för choke.
Vi fick en fråga om Umar Nurmagomedov.
Yes.
Har signat med UFC. Är det en kille som du har koll på? För jag kan vara ärlig och säga att jag har inte koll på honom.
Njet.
Jag vet att det är en kusin och that's it.
Nej, inte jag heller. Inte jättestor koll.
Nu kommer jag inte ihåg vem det var som hade ställt frågan, men han sa att hans striking ser bra ut. Ja, vi litar på dig, så får vi se hur det är när han väl debuterar i UFC.
Faktiskt.
Men det är väl allt vi kan säga.
Mm.
Vad han än gör så får han ju inte klappa.
Nej, det är då det
ingen Nurmagomedov får
ju två stycken klappat. Då, ja, då är det väldigt bad omen.
Då är det riktigt dåligt omen.
Verkligen.
Ja, kära lyssnare, det var allt för den här gången. Ni vet hur det går till. Om ni delar, vi delar tillbaka. Vi uppskattar varje delning. Varje gång ni delar, då visar ni lite kärlek till MMA-podden.
Exakt, så sprid till era MMA-vänner. Ja. Folk ni pratar MMA med. Sprid bara.
Hjälp oss växa.
Exakt, den växer långsamt här, men vi behöver ännu mera.
Om ni är inne,
växtverk.
Och det här också, ifall ni sitter på MMA-forum eller MMA-sajter, släng in MMA-podden, bara säg, lyssna på den. Har ni hört surret mellan Paul Elvaje och Seb Seba?
Vad tycker ni?
Vad tycker ni?
Exakt.
Och gå mer än gärna in och kommentera inlägget på min Instagram-sida, @PaulElvaje eller
Seb Seba.
Så fortsätter diskussionen där.
Yes.
Ja, vi säger tack för den här gången.
Peace out.
Och kom ihåg att kolla in UFC 247. Hej då!